Du lyssnar på Rysslands militära fuck-ups av Per Wallin, Mattis Bergvall och Fredrik Hagelin. Uppläst av Mattis Bergvall, Fredrik Hagelin och mig, Per Wallin.
Förord. Mattis Bergvall och Per Wallin. Du har sett scenen. En grupp ryska soldater i Ukraina står i en tafatt klunga framför en kamera. Alla bär om balaklava, vilket är fullt förståeligt eftersom den här är en typ av film som man ogärna vill bli förknippad med. En av soldaterna harklar sig och tar till orda. Han säger någonting i stil med: "Herr president, vi är de trogna och lojala soldaterna från 859:e reservartilleriregementet och vi behöver er hjälp. Sedan vi kom till fronten har fienden beskjutit oss oavbrutet. Vi har inte fått någon mat eller ammunition. Våra officerare stjäl våra löner och allt är allmänt piss. Hjälp oss." Vad de säger är egentligen inte så viktigt, för innehållet är ungefär detsamma i den mängd av små filmklipp som ryska förband har strösslat ur sig sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes 24 februari 2022. Klagomålen liknar varandra. Usla officerare, jobbiga ukrainare som inte vill låta sig befrias, kass logistik och sämre fältförhållanden. Och filmerna vänder sig nästan alltid till just Vladimir Putte Putin. Och det här är inget nytt. Tvärtom är det en av konstanterna, bland många, i rysk historia, att det är längst ner i samhällshierarkin inbillar sig att tsaren är god, men att bojarerna är onda. Oavsett om denne tsar är av Guds nåde, kommunist eller en erkänd kleptokrat som Putte. Om bara tsaren visste, har generationer av ryssar muttrat, medan adeln tryckt deras ansikten ytterligare några decimeter ner i livegenskapens lera. Lösningen är naturligtvis att höra av sig till tsaren. Det gjorde man när tsaren var en faktisk tsar. Det gjorde man under Stalin-eran. Och det gör man än idag. Inte för att det någonsin hjälpt, men i rysk historia finns som sagt vissa konstanter. En annan av dessa är att Ryssland sällan har varit särskilt duktiga på det där med krigföring. Det gäller särskilt sedan krigen blev stora och tekniskt komplicerade affärer som kräver mer än att man skickar en stridström av höggaffelbeväpnade bönder i rätt riktning. För om du funderar på saken, hur många krig har Ryssland vunnit under 1900-talet? Rysk-japanska kriget var en förlust. Första världskriget en dunderförlust. Polsk-sovjetiska kriget ett nederlag. Afghansk-sovjetiska kriget en katastrof. Och första Tjetjenienkriget en skrikfylla präglad av krigsbrott och, säger det i kör, en förlust. Undantaget är naturligtvis andra världskriget, som ryssarna, eller ja, ryssarna, ukrainarna, belarusierna, kazakerna med flera, eftersom Sovjetunionen bestod av mer än bara Ryssland. Men de styrdes från Moskva och var till för storryssarna, så vad fan, mycket riktigt vann. Man får dock här ha i åtanke dels att man då stred som en del av en större allians, som bland annat innehöll USA. Dels att Röda armén tillfogades 25 miljoner stridsförluster under kriget. Deras fiender led aldrig ens i närheten av så höga förluster. Istället präglades Stalins krig av en sällsam blandning av extrem hänsynslöshet och häpnadsväckande ineffektivitet. Just detta med ineffektiviteten är i regel orsaken till att ryssarna tenderar att förlora krig. Detta är något som ryssvännerna, du vet, de som pratar om nazisten Zelensky, vars judiska påbrå de likaledes ogillar, yrar om biolabs, säger "ja men USA då", och så vidare, ofta har svårt att förstå. De ser Rysslands enorma yta, stora befolkning och dito industriresurser och tänker att det där är ett land som ingen kan slå. Det är nog ungefär så Kreml vill ha det också. Ryssland har haft perioder av styrka i stil med tiden efter stora nordiska kriget, tiden efter Napoleonkrigen och tiden efter andra världskriget. Men dessa har via kombinationen korruption...